Kjære Herre Jesus, vi vender oss på nytt til deg og takker deg at du her iblant oss efter ditt løfte. Og vi takker deg for budskapet som vi skulle få høre. Og vi ber at du ved din hellige ånd må gjøre ordet levende for alle hjerter. Herre Jesus, vi skal ta for oss sannheter fra ditt ord av den største betydning for alle som tror, ja, for alle du død for. Vi ber deg, kom til hver og en, åpne blinde øyne, og la døve hjerter få høre nu, Herre Jesus, til ære for ditt navn, til frelse og til styrke på veien for dine barn. Amen. Kanskje syntes noen at det var et litt usedvanlig emne som var satt opp for dette kveldsmøte. Og sant nok, det er nok en formulering som ikke er så helt vanlig. Jeg tror ikke desto mindre at det vi nu skal hente frem fra Guds ord, det skulle ha den største betydning for alle Guds barn. Samvittigheten fri og det gamle menneske bundet, det er viktige saker det. Ja, det er noe som har betydning for hvert eneste kristen menneske. Og er du ikke omvendt til Gud, ja, så trenger du jo i særlig grad å lytte til ordet her i kveld. La meg da få lese noen ord ifra Paulus' brev til Galaterne aller først. Vi skal lese først ordet i Galaterne 3, 10-13. Der står det sånn: For så mange som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør dem. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er åpenbart, for den rettferdige ved tro skal han leve. Men loven har ikke noe med troen å gjøre, men den som gjør det skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Og jeg vil også lese Galaterne 5, første verset, og så 24. verset. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke atter legge under trelldomsåk. Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Jeg tror alle som kjent med situasjonen i vårt land, i våre kristne forsamlinger, vil være enig med meg når jeg sier at det er mange mennesker nå, kanskje ikke minst mange unge mennesker, som går med et spørsmål levende i hjertet. Og det er: hvordan kan jeg leve et sant kristenliv? Ja, hvordan kan jeg leve et sant kristenliv? Vi føler at det er mye lunkenhet iblant oss og føler oss ofte dømt. Og jeg har hatt sterke inntrykk av det at, som sagt, mange unge, ikke minst, de sier: skal jeg være en kristen, ja, da vil jeg være det helt og sant. Vi føler på vår åndelige avmakt i våre forsamlinger, og vi sukker efter nye tider med mer makt ifra Gud. Og det er veldig godt at det er så. Det er ingenting verre enn at man er mett og liksom like glad og vel fornøyd sånn som det er. Det er bedre at man føler seg sulten, føler seg søkende, og för Jesus har ju sagt att de som hungrar och törster efter rättfärdighet, de ska mättas. Men när detta är sagt så vill jag nog tillföra en ting. Och det är att i sådana tider är det väldigt om att göra och ha klarhet över Guds ord. Jag är rädd för att många söker på fel sted och på fel måte utan den rätta klarhet i Guds ord över hur jag ska bli en sann levande kristen. Här är en del missförståelser som en kan möta ganska ofta. För exempel så möter en den föreställning att det ska liksom vara två slags förkyndelse. En förkyndelse till väckelse och omvändelse. Och så en helt annan slags förkyndelse till ett heligt liv. Ja, det hör man att folk tror. Och man märker också att det är dem som tänker som så. Någon är liksom bara kommit in i första etage av kristenlivet. De är omvänt och de är genfött. Men de har icke erfaret åndens rätte dop och välsignelse. Därför är det en ny upplevelse som de må söka. Därför går många och ser framöver liksom. De vet att de har gitt sig över till Gud. De vet att de har tagit en stor beslutning. De vet att de vill vara kristna. Och de tror då nog också att de är det. Men. Samvittigheten är ofta så dömt. För de känner halvheten och lunkenheten i sitt hjärte. Och vet så icke många gånger vad de skall gripa till. Och så sätter de sin lid till om de kanske kunde få en upplevelse av en helt annan karaktär. En helt ny, en helt märklig upplevelse. Liksom en välsignelse nummer två på ett helt annat plan. Jag tror, vänner, att det där är en missförståelse. Ja, jag är ganska säker på att det är det. Saken är att Gud har bara en slags barn. Och det är de som är fött på ny vid troen på Jesus. Det är fattiga syndare som lever av nåde. Det är bara ett slag. Sant nog, någon har kommit längre vid heliggörelsens väg än andra. Det är sant nog. Någon har större vanskeligheter att kämpa med än andra. Men när vi kommer till bunds i saken så har Gud bara ett slags barn här på jorden. Och det är sådana som lever av bara nåde med troen på Jesus. Frälst som fattiga förtappte syndare i sig själv på vägen till det eviga liv. För Jesu Kristi skyld alene. Och när det då gäller att få klarhet och kraft till ett heligt liv. Och det söker vi ju efter allesammen. Då är det som är ämne vårt ikväll av så stor betydning. Och vill du nå höra på mig när jag lägger fram mitt vittnesbörd ifrån Guds ord. Jag har bett om och få lov att göra det så enkelt och klart som det bara skulle vara möjligt. Vad är hemligheten vid att leva ett gott kristenliv i världen, på vägen hem och så till ära för Jesu namn? Ja, då tror jag att det är om att göra och bli klar över dessa två ting som jag har sagt här nu nettopp. Och det första det är att samvittigheten, den ska vara fri överför loven. Den ska vara fri overfor Guds lov, men det gamle mennesket, det skal være bundet. Og det var dette som jeg gjerne ville forsøke å forklare. Vi kjenner nok alle den slags forkyndelse som går ut på å kjenne på de troende og dømme og si, holde alle våre synder og forsømmelser opp imot oss. Og det er ikke noe galt i og for seg, for det er mye hos oss som trenger å påtales. Men det merkelige er at noen synes å mene at jo mer bundet samvittigheten er, jo mer dømt jeg går, jo mer knust jeg er, dess bedre er det. Og det hender jo at man hører det når vi har fått en veldig, veldig kjennepreken, at mange sier, var det ikke deilig i dag? Å, hvor det var alvorlig, å, hvor det var sant. Og det minner meg ærlig talt om en anekdote som går om kong Ludvig den 14. Han var jo slettes ikke noen alvorsmann. Det var han ikke, hans liv var ikke en kristens liv. Det var det ikke. Men han var glad i å høre store predikanter. Og det heter at han en gang hadde hørt en riktig skjennepreken, en kraftig skjennepreken av en stor predikant. Da kalte hans majestet predikanten til seg efterpå og sa, det er en stor glede å bli refset på den måten av dem, monsignore. Kjære venner, det er ikke sånn det skal være. Det første som er avgjørende for min helliggjørelse er at jeg er fri fra lovens forbannelse og dom i samvittigheten. Det er det første. Hva betyr det? Jo, det betyr at jeg som en kristen skal få lov til å stå for Gud og så vite med visshet og ydmyk takk og glede at jeg er et Guds barn trots all synd og svikt, fordi jeg hører Jesus til. Bare derfor får jeg lov til å være et Guds barn. Det er det første. Skal du leve godt med Gud, skal du få seier på veien, så må han få hjelpe deg ved evangeliet til å være glad og viss og takknemlig på at du er et Guds barn, fordi du har Jesu fullkomne rettferdighets hvite drakt der du står for Gud. Og her tenker jeg på det som Paulus skriver i Filippenserbrevets 3. kapittel. Der taler han om sitt liv før han ble omvendt og en troende. Og da forteller han det at det var i grunnen mye i hans liv som hadde, ja, som hadde stor verdi, som var av åndelig karakter. Jeg hadde det jeg kunne sette min lit til, sier han. Og så nevner han det at han var omskåret på den 8. dag. Han hørte Israel til. Han var en hebreer av hebreere, en ekte jøde. Han var en fariseer efter loven, det vil si han holdt loven til punkt og prikke etter dens ytre bestemmelse. Og det var ikke småtteri. Han var ingen drukkenbolt, han var ingen horkarl, han var ingen gjerriknark, men han ga sin almisser som en fariseer skulle gjøre. Han var et hellig menneske i den forstand. Men hva sier han videre? Dette, sier han, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter det for skarn imot ypperligheten av å kjenne Kristus. Det uttrycket skarn, det är ett väldigt krasst ord. Det betyder det som en kaster för hundene. Det är alltså sånt något som en icke kan spise själv. Som ingenting är att ha. En kaster det bara bort. Ja, det gjorde Paulus. Nämligen när han stod för Gud. När han stod för Gud. När det var spörsmål om saligheten. När det var spörsmål om att vara frälst. Det nytter icke att komma med lovens bud som jag har hållit av. Det nytter icke att komma och säga då att jag har hållit loven från min ungdom av. Jag har gjort det som rätt och riktigt är. Jag har fyllt alla ceremonier. Jag har uppfyllt alla bud. Det finns icke en plätt att sätta på mig. Det nytter icke att komma med det då. Bort med allt sammen. Det är hemligheten. Och så griper Kristus som här står, att jag kan vinna Kristus och finnas i ham. Icke med min rättfärdighet, den som är av loven. Det vill säga icke den rättfärdighet som jag kan få i stand vid mina religiösa ansträngelser, vid mitt kristenliv, vid min bibelläsning, min bön, mitt vittnesbörd, min insats, min rättfärdighet. Nej, nej, bort, bort med allt det. Nej, finne Kristus och så finnes i ham. Icke med min rättfärdighet, den som är av loven, men med Guds rättfärdighet, den som fås vid troen på Kristus. Och där är det många goda salmer som vill hjälpa oss till att förstå det. Jag för Gud kan intet bringa utan dig och dina sår. Under din försoningsvinge jag för Gud frimodig står. Du, Jesus, ville en evig rättfärdighet hämta, där pinen och döden ditt hjärta omspänte. Där får jag den klädning som smycker mig ut att paranga för tronen som yndigste brud. Ja du, det är nog det. Och så vet vi av Guds ord att så kommer djävulen och anfäkter oss och vill skrämma oss. Och så säger djävulen, han kommer i dina svaga stunder och så minner han dig om dina synder. Då minner han dig om dina försämmelser. Du visste att göra något gott. Du visste du skulle gå till en syk. Du visste du skulle göra något, men du gjorde det inte. Och så säger djävulen, du går nog väl aldrig att tro att de vill ha såna lunkna, dåliga, eländiga kristna som dig i himlen. Ja, du kan ge upp med en gång. Det nytter inte, säger djävulen. Han är vår anklager, det säger Guds ord. Han vill skrämma oss. Och som om inte det var nog så kommer Guds egen helige lov och håller de 10 bud upp för mig. Och säger till mig att den som vet att göra det gode men icke gör det, han är syndare. Och alla försömmelserna, kära vänner, alla försömmelserna är förfärdeliga att tänka på. Och då kommer Guds lov och säger, du är ingen kristen. Du är en lunken kristen, du är en dålig kristen. Gud vill inte ha dig. Du ser ju vad Gud kräver av dig. Det säger loven. Vad ska jag göra då? Ja, vad ska jag göra då? Då har jag bara en ting att göra. Och det är att inrömma allt som är sant. Då må du göra som Paulus. Han trakk icke fram sin lovuppfyllelse. Han kom icke då och säger, ja men jag har hållit loven. Jag har levt ett gott liv. Har varit snill och god och så vidare. Kära, det är dock utan urskyldning. Nej, nej, nej. Han kastet allt det bort och tröstet sig till en ting alene. Nämligen Jesu rättfärdighet. Jesu rättfärdighet. Och när djävulen kommer så säger jag till honom, ja du har rätt i din anklage. Jag är en eländig kristen, jag är lunken, det är en skam. Och när loven kommer och säger du har glömt det, varför gjorde du inte det? Och varför har du så mycket stygga tankar? Så säger jag, ja, det är sant, allt sammen, det är sant. Men jag kommer inte träckande med något av mitt eget. Jag säger inte det där av 40 år sedan jag blev omvänd till Gud. Jag har varit söndagsskolelärare, jag har varit präst, jag har förkynt Guds ord, jag har gjort så gott jag har kunnat. Jag säger inte det. Jag säger det är sant, det är sant. Jag förtjänar inte livet. Men Jesus är död för syndare. Detta är det första. Ja, jag satt och läste i Luthers kommentar till Galaterbrevet här. Han har en dristig tale, men hur sant det är. Han säger, när djävulen kommer och vill anfäkta mig och säger, du kommer aldrig till himlen. Så säger jag, herr djävul, ras icke så felt, men pröv att ta det lite roligt. Det finns en som heter Kristus. Han tror jag på. Han har avskaffat loven, fördömt synden, segrat över döden och nedbrutt helvete. Han håller jag mig till i liv och död. Ja, jag vill nog säga si, att det här är ju gott och väl, men har detta något med heliggörelsen att göra? Har detta något med heliggörelsen att göra? Detta är väl frälsen det. Men när vi ska snacka om ett heligt liv, ja, då må vi ju komma med förmaningen då. Ja då. Men hör nu här. Först ska samvittigheten vara fri. Först ska troen ha fäste i Jesus alene. Så jag vet att ingen gode gärningar kan frälsa mig och ingen synder fördömer mig, så sant jag tror på Jesus. Har det något med heliggörelsen att göra? Det har allt med heliggörelsen att göra. För det står skrevet, glädje i Herren skall vara deres styrke. Ja, när Gud vill göra sina barn starka, vet du vad han gör då? Han gör dem glad. Glad och lycklig och tacknämlig över frälsen i Jesu namn. Glade och lycklig över att jag vet på vem jag tror. Jag vet mig inte något annat till frälsen Jesus Kristus och han korsfästet. Glade och lycklige över att Jesu Kristi Guds söns blod renser för all synd. Så att jag säger som psalmestrofen säger det. Det är ham min själ du må evig, evig lite på. Ham jag också fast vill hålla in till händerna blir kolde. Samvittigheten ska vara fri. Guds sön har gjort mig fri från Satans tyranni. Det är det som är det stora. Och det är det första. Icke dynge samvittigheten ned i en skräcklig skyldfölelse som man inte vet om man är någon kristen en gång. Men tvärtom. Fri, tacknämlig, stark och glad över att jag får vara en kristen för Jesu skyld alene. Samvittigheten fri över för Gud. Men så ska det gamla människa vara bundet. Kjødet ska vara bundet. Kjødet, vad är det för något? Ja, det är mig det. Sån som jag är av naturen. Där ska det icke vara någon frihet, mina kära vänner. Nej, ingen. Nej, det ska vara bundet. Mina händer och mina fötter alltså ska vara bundet. Bundet till vad? Till Guds vilje. Där ska samvittigheten si mig att när det gäller mitt arbete, jobben min, hemmet mitt och allt det där, då finns det ingen frihet. Då finns det simpelt än bara min plikt, mina uppgifter, Det som Gud väntar av mig. Och det är en väldigt viktig sak. Och då ska jag inte veta något annat än att detta är jobben min. Detta är arbetet mitt. Detta är plikten jag har. Och här är Guds 10 bud. Och vi har en fryktelig förvirring i våra dagar. Folk vet snart sagt inte vad som är vad. Och kristendom, ja, jag ska komma in på det med det väldiga ämne som jag har i morgon kväll. Och jag kommer att ta upp en del mycket allvarliga saker i vår samtid. Men låt det här bara vara nämnt förelöpig. Det är en väldig förvirring. Man vet snart sagt inte vad kristendom betyder för alla de många rara meningar som finns. Vi har Guds bud, vänner. Och vi skulle börja att tänka lite mer rätt och slett på Guds 10 bud. För Guds 10 bud, ska jag säga, det är inte någon stige som du ska klyva på för att nå till himlen. Nej, det kan du inte. Då blir du dömd av loven, visst den kommer mellan dig och Gud. Men Guds 10 bud ska vara märkesteiner på vägen där vi går. När vi kör på landevägen, ja, i byen också, så är det en ting vi liker. Och det är att det är gott uppmärket. Så man slipper att stansa och spörre beständigt och köra galt, för att det är inte märket. Det står ju inte var denna vägen. Vem kan veta var denna vägen går? Eller vem kan veta var jag ska köra hvis jag vill till Flekkefjord? För det blir ju inte uppmärket. Nej, heldigvis, det är uppmärket. Det är inte nödvändigt att vara så i tvil som vi är. Guds ord är klart. Det talar om förhållet till föräldrar, förhållet till barn, förhållet till mellan könen, förhållet till naboer, förhållet till samfundet. Det är grej, klar skuring, det är märkestein efter vägen som säger dit går det. Du kommer inte till himlen om vi har prövat att hålla Guds bud. Nej, det gör du inte. Men den som känner Jesus och i åndens kraft vill gå och strida den gode strid, han har fått märkesteinerna som säger han var vägen går. Och så ska samvittigheten vara fri. Jag vet mig inte något annat till frälsen än Jesus Kristus och ankorsfästet. Men det gamla mänskeködet, det ska vara bundet. Det är hemligheten. Men dessvärre, vänner, så är det i praxis väldigt ofta motsatt. Det är det som är så märkeligt. Och här vill jag be dig om nå och höra gott på mig en liten stund. För här tror jag vi är inne på något som är till stor skade i många kristnes dagliga liv. Saken är att i stedet för att min samvittighet ska vara fri och glad och veta att jag är frälst bara för Jesus skyld alene och inte ha någon lov mellan mig och Gud, bara Jesus, ingen lov, men bara Jesus mellan mig och Gud. Ack, dessvärre så tränger loven in där. Och så vet du mangen en gång nästan inte om du är någon kristen en gång. Loven kommer in i samvittigheten. Där har den ingenting att göra för så vitt angår förhållet till Gud. Mellan mig och Gud ska jag bara ha Jesus. Bara Jesus. Men loven, djävulen som anklagar mig, det tränger liksom in där i förhåll till Gud. Det vill stå och skygga för nådetronen i Jesu välsignade blod. Och så dömer du samvittigheten och säger du är ingen kristen. Du kommer inte till himlen. Du blir inte frälst. Du är en eländig kristen. Och så går du böjet och socker och säger, ja, man tror jag är någon kristen i det hela tatt. Ja. Och så loven, ser du, Guds 10 bud. Som alltså skulle vara en vägviser och visar mig hur jag ska gå och vilka gärningar Gud har behag i, ger sig istället till att blanda sig in i mitt förhållande till Gud, och jag bara skulle ha Jesus och vara fri. Och så en ting till som är så fryktelig, fristende och så väldigt galt i mitt dagliga liv, hvor jag icke skulle vite något annat än förmaningarna, Guds bud, och hvor kjødet skulle vara bundet och overgitt till döden. Ak, där härsker en slags missförstått evangelium och missförstått frihet. För så säger man till sig själv, ja men kära, det är något som heter evangeliets frihet, säger han. Det är nog inte så farligt. Det är nog inte så farligt, säger man då. Man har ju alltid läst något om evangeliets frihet och så tänker man som så, jag kan inte ta det så hårt. Kära vänner då. Och det står naturligtvis sån och sån i Bibeln, men är nog det så nöje? Om det gäller idag och alla andra gör ju sån, så varför skulle inte jag? Och norsk lov tillåter ju både det och det ena och det andra, så varför inte jag? Och så glömmer man Guds lov där var man skulle ha den, nämligen som vägviser. Och istället så blandar den sig in där var den icke har något att göra, nämligen i mitt förhåll till Gud. Och så står djävulens anklage och lovens dom och skygger för nådestolen i Jesu blod. Och så är jag bundet i samvittigheten i mitt förhåll till Gud, men slurvete och lösaktig och doven i mitt samvittighetsförhåll överför min dagliga gärning. Kan det bli något kraft i sånt, vänner? Kan det bli någon glädje i ett sånt kristen liv? Kan det bli någon välsignelse med det? Nej, det är ju det det inte gör. Istället för att vara fri och glad i ditt förhåll till Gud och vita att det finns icke en gärning som kan frälsa mig och icke en synd som kan döma mig, så länge jag håller mig fast i Jesus, så kommer loven med ens därsom viss och främt i fall in och skygger för Jesus. Och så vet jag när sagt inte vem jag är och vad jag är för Gud. Men i daglig livet, i mitt förhåll till min äktefälle kanske, i förhåll till mina naboer, i förhåll till jobben min, ja, det är inte så farligt. För jag är ju liksom fri. Och så är kjødet blivit fritt. Och samvittigheten är blivit bundet. Istället för att det skulle vara stick motsatt. Och i denna nöd och vonde så tänker en dag att, ja, det får väl kanske se om det kunde liksom vara en helt ny märklig åndsupplevelse som en kunde få komma bort i här en dag då, och så hjälpa mig ut av denna pinaktiga stilling som jag är i. Så tänker man något nytt och märklig och sånt nog då som kunde hjälpa mig. Så tänker man. Nej, kära vän, icke det, icke det. La Guds lov och bud och förmaning få den riktiga adressen. Och la evangeliet om friheten och syndernes förlåtelse få den riktiga adressen. Evangeliet skall ha med mitt förhåll till Gud och göra där jag är ganska fri. Jag vet jag är ett Guds barn fördi jag satt min lit till Jesus som döde för mig och uppstod för mig. Punktum. Nej, inte mer. Jag är inte mer. Jag skall upp i domen stå. In med fryd i himlen stige. Härske ut i Jesu rike med en dejlig krona på. Vite kläder, palmegrene. ängledricka livets flod. Detta nyter jag alene för min Jesu namn och blod. Det är evangeliet. Och det ska reglera mitt förhåll till Gud, så jag får lov till att vara fri och glad och tacknämlig och vite. Tänk att jag, arme stackar, ända ska få lov till att regna mig som ett Guds barn för Jesus skull. Är inte stort? Så ska det vara där. Men i min dagliga jobb, i mitt förhåll till mina barn, till min äktefälle, till mitt arbete, till allt det där, ja, där ska jag inte veta om något annat än plikt, förmaning. Ikke någon frihet där. Kjød är korsfästet, det ska dö. Ikke någon frihet för kjødet. Ikke någon slapphet där. Ikke någon evangelium för kjødet. Nej, 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 ingenting. Evangeliet ska vara för samvittigheten i dens förhåll till Gud. Och vår herlig att du får lov till att vara sån. Det är något annat du. Kunde det i sannhet få lov till att vara vårt dagliga livsrytme, så skulle Gud få välsigna oss, tror jag. Ja, och det har vi då erfaring för. Att glädje Herren är vår styrke. Och när Jesus är stor och nåden är fri och hjärtat får lov till att glädja sig i troen på ham alene som döde för mig, ja, då blir vandringen lätt. Då blir synden motbydelig. Då blir himmelvägen så kär att gå på. Och det är det största av allt. Det är det största av allt. Rosenius, han har sagt det så fint på denna måten. Jag ville så innerligt gärna att min kristendom skulle vara fullkommen. Jag ville så innerligt gärna att min kristendom skulle vara fullkommen. Och jag har bett Gud mer om det än om något annat. Men gäller det min salighet, då säger jag sån. Jag vill icke ha någon annan rättfärdighet än min Herre Kristi rättfärdighet. Håller icke min kristendom pröven, så håller min Herre Kristus. Jag hade en samtal en gång med en kristen om hans föräldrar, som bägge var vandret bort på denna tiden. Och det var ganska känt bägge två, så jag spurte lite vedkommande om dem och fick höra, som jag visste, att ja, bestefar, det var barnbarnet detta. Bestefar, han var väldigt sträng, han sa. Han plejde att si som så när han vidnet att ja, det är sant nog det, sa han, att Jesus, han har död för våra synder och vi blir frälst av nåde. Men, sa bestefar, så må det också bli allvar, sa han. Men vad så rart att höra på bestemor, sa han. För hon hade liksom ett annat omkved. Hon plejde att si som så: tänk så stort att jag fremdeles får lov till att tro att jag är ett Guds barn efter disse många, många år. Det sa bestemor. Och så föjde hon till det som jag aldrig glömmer. Det grodde liksom mest efter hur bestemor sa. Ja, säger jag, det tänker jag nog. För det står skrevet: glädje i Herren ska vara eders styrke. Kära vänner, se icke hit eller dit eller löp här eller där för att komma in i ett kristenliv till Herrens Jesu Kristi ära. Ant än i Jesus alene. Vad Kristus mig har givet gör mig för Gud så kär. Jag vill inte ha någon annan rättfärdighet för Gud än min Herre Jesu Kristi rättfärdighet, en annan mans rättfärdighet. En annan mans rättfärdighet ska jag få stå i nå, i dödens stund och på domens dag. Och det är nog, är inte stort. Samvittigheten ska vara fri, troen ska vara fri. Men så till Jesu navns ära skall kött och det gamla människa vara bundet. Där skall ingen frihet vara. Gud hjälpe mig så sant att jag håller mig till hans eget ord i så måte. Ja, ja. Och så blir det då i en sum och si som så. Och det är en bön med ett gammalt psalmvers. Å Jesus, du som alltid tro har blivit, vem kärlighet till död och grav har drevet, ge mig den kraft att jag till gravens mull må vara dig alene tro och hull. Amen. Kära